Det okulta har alltid intresserat mig. Redan som barn så tyckte jag om att låna böcker på biblioteket som handlade om spöken. Jag minns att jag skämdes lite när jag och min tjejkompis tillsammans gick till bibblan. Hon lånade böcker om hästar och jag om huvudlösa ryttare och Sveriges mest hemsökta platser. Jag var rädd att hon skulle tycka att jag var konstig, men det var det enda jag ville läsa om. Det var ju så himla intressant med andar och gastar, samtidigt som det såklart skrämde mig. Idag är jag lite av en skeptiker, samtidigt som jag tror att det finns andar. Så tror jag också att alla konstiga ljud och alla oförklarliga upplevelser ändå alltid har en förklaring. Jag och min sambo bor idag i ett gammalt hus, faktiskt byggt redan 1821. Det händer en del konstiga saker ibland, men denna berättelse kommer inte handla om vårt nuvarande hus, utan om huset som jag växte upp i. Ett helt vanligt, ganska nybyggt hus. Och detta är en helt sann historia. Året var 1988 och det skulle dröja några år till innan jag föddes. Min familj bestod då av mamma, pappa och min storebror. De ville flytta ifrån sin lilla lägenhet i Västerås och hade fått nys om ett hus som var till salu i ett samhälle några mil utanför staden Sala. Huset var endast 2 år gammalt och hade bara haft en ägare. Det var en enplansvilla, målad i ljusblått med vita knutar. På den tiden var trädgården vad mamma kallade leråker, men under åren som gick odlades det upp fruktträd, blommor och buskar. Och sen 92 föddes jag. Jag hade en underbar uppväxt, bra snälla vänner att leka med i husen bredvid på gatan, stora fina grönområden runt omkring och samhället var lugnt och fridfullt. Men det var någonting med huset, någonting som skrämde mig. Och jag minns att det började tidigt. Visst, många barn börjar ju bli rädda för mörker och spöken i en viss ålder, men jag somnade svettig och tårögd nästan varje natt och jag kunde inte sova själv. Jag sov bredvid mamma i hennes och pappas dubbelsäng och det kunde jag med ärlighetens namn säga att jag gjorde tills jag blev 13 år. Det var någonting som jag var rädd för, men jag kunde inte sätta fingret på vad. Tills en natt, där det gick upp för oss alla att någonting fanns i huset. Det var en av de första nätterna där jag skulle börja sova själv i mitt egna rum. Pappa hade renoverat det åt mig och målat det i alla färger som jag ville ha. Jag var nöjd. Dock så hade jag haft rummet sedan jag var liten, men jag hade ju vägrat att sova där. Men nu var det dags, tyckte mamma och pappa. Jag var ju som sagt 13 år. Jag minns att jag vaknar med ett ryck, kastar ett öga mot min klocka som visar 00:04. Det är någonting som låter högt och jag får se att handtaget till min stängda dörr står och rycker upp och ner i hög hastighet. Jag blir inte rädd, bara förbannad då jag är helt säker på att det är pappa som dummar sig eller min bror. När jag lyckats ta mig fram till dörren och har tag i handtaget som fortfarande rycker när jag tar det i handen, slänger jag upp dörren. Beredskapen på att skälla ut den som står på den andra sidan infinner sig. Men till min förvåning så står det ingen där. En kall kyla slår mig i ansiktet och jag känner hur varje strå på armarna och ryggen reser sig. Det finns ingen där. Mamma och pappas sovrum ligger mitt emot mitt rum, så jag behöver bara ta ett kliv genom den smala hallen. Jag slänger mig mot lampknappen och ett gult, skumt ljus träffar deras nyvakna, förvirrande ansikten. Vad fan gör ni? Skriker jag med gråten i halsen, samtidigt som det går upp för mig att det varken är min pappa eller bror som skojar med mig. Jag känner hur paniken smyger sig på. Vad är det? Pappa stirrar på mig. Hysterisk försöker jag förklara vad som hänt och det konstiga är att de inte hört någonting trots att deras sovrum ligger så nära mitt. Jag avslutar panikartat att jag inte tänker sova en minut till i huset utan vill åka till mormor i Västerås. Alla är uppe i varv. Mamma och pappa är mest fundersamma över varför jag är så rädd, men eftersom jag vägrar gå och lägga mig i mitt rum igen så erbjuder sig pappa att sova där i natt. Dock så hinner han inte mer än lägga sig innan samma ljud uppstår, men nu i en annan del av huset. Jag börjar gråta hysteriskt. Mamma sätter sig upp i sängen och jag hör hur pappa nästan springer ut ur mitt rum genom hallen och mot vårat vardagsrum. Samtidigt som ljudet bara fortsätter. Det låter exakt som när handtaget stod och ryckte på min dörr, men nu någon helt annanstans. Kan det vara på dörren till min brors gamla rum? Sekunderna ifrån det att pappa rest sig upp ur sängen och börjat leta sig runt i huset känns som långa minuter. Och jag och mamma väntar otåligt och skärrade på att pappa ska komma tillbaka med en logisk förklaring. Efter en stund slutar ljudet och det blir tyst. Jag hör hur pappa vandrar runt längre bort i huset och till slut så dyker han upp i dörröppningen. Jag hittar ingenting, jag vet inte vart det är. Ingen av oss vet vad som hände den där natten, vem eller vad det var som ryckte i våra handtag. Det hände aldrig igen under de åren som följde. Det hände faktiskt ingenting onaturligt förutom att jag alltid kände ett stort obehag när jag var ensam i huset. Jag fick ofta känslan av att någon stod och stirrade på mig från hallen när jag satt i skinnsoffan i vardagsrummet, men jag såg aldrig någonting. Det jag inte visste då var att min pappa hade varit med om en oförklarlig händelse och att han kom att hålla det för sig själv långt efter det att vi till och med flyttat ifrån huset. Jag ville inte skrämma dig, då hade ju du velat flytta därifrån på en gång. Därför sa jag aldrig någonting, var hans förklaring. Och jag förstod honom. En natt så hade han vaknat för att gå på toaletten. Hallen var som sagt lång och smal, och för att komma till badrummet ifrån mina föräldrars rum så gick man som sagt förbi dörren in till mitt rum. Han kunde minnas att jag inte var hemma den natten. Troligtvis hade jag sovit över hos någon kompis, så rummet var tomt. På vägen tillbaka stannar han till. Han blir stående mitt i hallen framför min dörröppning. Någonting står inne i mitt rum, precis innanför tröskeln och stirrar på honom. Det är en mansgestalt. Han ser honom tydligt. Dock har han inga ben. Han ler hånfullt och har ett stort, runt ansikte. Kläderna är gamla. Han har någon sorts kostym på sig, rörutig med stora knappar. Gestalten står så pass nära att pappa kan peta på honom. Pappa sträcker ut handen för att känna om detta verkligen är på riktigt. Han känner ingenting, men gestalten står kvar, fortfarande med ett stort brett flin. Efter några sekunder tynar mannen bort i intet och kvar står där pappa, chockad över det han nyss upplevt. Till slut så går han tillbaka till sängen. Fortfarande skeptisk över om det var verklighet eller dröm. Men än idag så minns han det tydligt. Allting var ju så verkligt. Jag tänker ofta tillbaka på mitt barndomshem. Vem som bor där nu. Om det fortfarande sker oförklarliga saker. En dag så träffar jag en kvinna genom gemensamma vänner. Vi började prata lite allmänt och kom då fram till att hon faktiskt bor i det samhälle som jag växte upp i. Jag berättade för henne vilken gata jag bodde på när hon utbrister. Åh, där bor ju min väninna idag. Vi fortsatte prata och kom då fram till att väninnan otroligt nog bor i vårt gamla hus. Jag minns att jag fick en klump i magen. Jag rös och visste inte riktigt om jag vågade ställa henne frågan. Frågan som jag burit inom mig i så många år. Undrandes. Men jag kunde inte låta bli. Du, började jag. Jag vet att det här är en konstig fråga, men vet du om det händer oförklarliga grejer där, alltså om det spökar? Jag var nämligen med om en speciell händelse en natt som vi aldrig hittar någon förklaring till. Kvinnan blev genast intresserad, svarade att nog händer det konstiga saker där, och hon ville gärna höra på min historia. Jag berättar om farbror i min dörröppning som pappa stött på, mitt i mörka natten, om känslan att alltid vara iakttagen, om handtagen som stod och ryckte. Hon log nickandes under tiden jag berättade och jag kommer alltid minnas hennes ord när jag berättat klart. Hon svarade kort men ärligt. Det du berättar om handtagen, det stämmer. De rycker nattetid än idag. här blir ett annorlunda avsnitt. Det blir ingen historia, utan istället fragment av världen och bitar av verkligheten. Det finns så många märkliga händelser, fenomen och personer fulla av ondska där ute i världen. Gåtor som väntar på sin lösning. Ja, verkligheten kan vara nog så skrämmande. Som ni snart ska få höra, jag har valt ut 5 korta episoder ur det enorma förråd av verkliga märkligheter som finns runt om i världen. De har ingenting gemensamt annat än att de faktiskt inträffat och på ett eller annat sätt överträffar en skeptikers bild av hur världen är beskaffad. De har alla på ett eller annat sätt hänt på riktigt och förändrat livet för alltid för helt vanliga människor som du och jag, som bara försökt leva ett vanligt liv. Kanske har ni hört talas om en eller flera av dessa händelser förut. Kanske har ni inte det. Jag har dock inte hört någon tala om dem på ganska länge. Så jag hoppas att ni i och med detta avsnitt får nya gåtor att sätta tänderna i. Hur som helst så är de väl dokumenterade. Och för den som vill är det inte svårt att få mer information om dem i gamla arkiv, tidningsartiklar, böcker eller helt enkelt Google. Okej, då börjar vi. Fyren på Flannan i Seles. Flannan i Seles är en grupp om 7 öar som ligger nordväst om Skottland, inte alls särskilt långt ifrån kusten. En av dessa öar, den som är högst över havet, heter Alien Moor och den är obebodd. På somrarna så brukar de som bor runt omkring frakta sina får till bete, men ingen stannade kvar där med dem. För enligt folktron så var ön hemsökt på nätterna. På den högsta punkten på ön så byggdes i slutet av 1800-talet en fyr som blev färdig och togs i bruk 1899. Fyren bemannades av 3 fyrvaktare som enligt ett schema hjälptes åt att hålla fyren igång alla dygnets timmar och dagar i veckan. Varannan vecka byttes en av männen ut enligt en viss turordning och avbytaren kom med båt ifrån fastlandet. Och samtidigt passade man på att fylla på med förnödenheter till de som hade sitt pass och hämta och lämna brev till och från anhöriga till fyrvaktarna. Uppgiften för de här fyrvaktarna var att se till att fyren hölls igång och blinkade, att strålkastarna var rena och lyste klart, hålla rent och snyggt omkring sig, föra loggbok och aldrig någonsin lämna fyren obemannad. Det var alltså alltid minst en person kvar där inne. De fick inte gå ut alla samtidigt utan var tvungna att turas om de ville gå ut och se sig omkring på den ödsliga lilla ön. Och allt det här fungerade alldeles utmärkt i ungefär ett år. Och det finns ingen anmärkning, vare sig på själva fyren eller de män som skötte den. Men den 15 december år 1900 så kom det första tecknet på att allt inte stod helt rätt till på ön. Då passade nämligen en ångare på väg från Philadelphia till hamnen i Leith och noterade i sin loggbok att fyren var helt nedsläckt. Ångaren var inte i hamn förrän den 18 december, men rapporterade då omgående till huvudkontoret att fyren verkade vara ur funktion. Det togs genast på stort allvar. Man förstod att någonting måste ha hänt där ute på ön. Men eftersom det i samma veva utbröt en rejäl vinterstorm så var det inte möjligt att ta sig ut till ön. På den tiden fanns förstås ingen radiokommunikation med fyren. Men man kunde kommunicera hjälpligt med ett slags morseliknande ljussystem från en viss punkt på fastlandet. Det försökte man med vid flera tillfällen, men man fick aldrig något svar och oron steg för varje misslyckat försök att få kontakt. Först den 26 december hade vädret lugnat sig så pass att man kunde ta sig ut till ön. Med sig hade man avbytaren och ett antal leveranser som skulle ut. Och avbytaren hette Joseph Moor. Båten de åkte över med hette Hesperus och dess kapten Jim Harvey. Hesperus var en arbetsbåt i mellanstorlek och var inte motordriven. Följaktligen hade hon en ganska djup köl som gjorde att hon inte kunde gå hela vägen in. Hon låg för djupt i vattnet för den grunda hamnen helt enkelt. Så istället lät kaptenen Harvey signalen ljuda några gånger för att anmäla sin ankomst. Och satte Joseph Moore i en liten mindre båt som han fick ro i land med. Det här var den vanliga proceduren. Och vanligtvis så brukade det resultera i att en eller två av fyrvaktarna kom nedspringande till anläggningsplatsen, ivriga över att få bli avbytta och se om de fått post. Men den här gången så kom ingen. Det kom ingen som helst respons ifrån fyren. Ingen syntes till och fyren var nersläckt. Joseph Moore berättade senare att så snart han klev i land så kände han att någonting var fruktansvärt fel där på ön. Det var för tyst och det låg något mörkt, dystert och hotfullt i atmosfären. Han rusade upp för den branta trappan som ledde upp till fyren medan han ropade på de tre männen. Men han fick inget svar. Bara en olycksbådande tystnad. Han fann dörren till fyren ordentligt stängd men inte låst. Så han vräkte upp dörren och ropade igen på männen. Samma kusliga tystnad. Nu började han känna sig riktigt obehaglig till mods. Vad var det här? Uppenbarligen så hade något hemskt och fruktansvärt inträffat. Men vad? Försiktig och beredd på att få se det värsta gick han in och såg sig omkring i fyren. Först verkade allt vara i sin ordning. Sängarna var prydligt bäddade och lamporna putsade och redo att användas vid mörkrets inbrott. Men så kom han till köket. På köksbordet stod tre halvätna portioner kvarlämnade, fläsk, potatis och saltgurka. Stolarna låg omkullvälta som om de lämnat så hastigt att de vält när de reste på sig. Alla klockor hade stannat. Och fortfarande inte en skymt av någon av männen. Joseph rusade iväg efter hjälp. Kapten Harvey och hans besättning kom i land och de hjälptes åt att leta igenom hela ön efter de tre männen. Men den är inte särskilt stor och det tog inte lång tid. Men männen fanns helt enkelt inte där. Det fanns inga spår av att någonting hänt, förutom de kullvälta stolarna i köket. Inget tecken på att det varit något bråk eller att de blivit attackerade av någon eller något. Det enda som saknades var de tre männen och två uppsättningar vinterarbetskläder. Så tydligen hade den tredje mannen lämnat fyren utan ytterkläder. Och trots att de inte fick lämna den obemannade. Den sista anteckningen i loggboken var ifrån klockan 9 på morgonen den 15 december. Märkligt nog löd anteckningen. Stormen har avtagit, vädret är lugnt och vackert. Gud är överallt. Men stormen började först den 18 december och dessförinnan så hade vädret varit lugnt i veckor. Och de här tre männen, Thomas Marshall, James Ducat och Donald MacArthur, de återfanns aldrig. Någonting fick de alla tre att resa sig hastigt ifrån matbordet mitt i en måltid och rusa ut. Och en av dem till och med utan ytterkläder mitt i vintern. För att sen försvinna spårlöst. Och frågan är vad som fick dem att reagera så panikartat och vad som sedan hände dem. Trots många och långa utredningar och undersökningar så förblev de borta och någon förklaring fann man aldrig. Och än idag är deras försvinnande en olöst gåta. Vad var det egentligen som hände dem? Det finns en hel del olika teorier, men ingen tillräckligt hållbar för att ärendet ska räknas som uppklarat. Fyren står kvar på sin plats och är fortfarande i bruk. 23 meter hög och med en räckvidd på 37 kilometer reser den sig högt över ön. Numera är den automatiserad och obemannad där den står och blinkar för förbipasserande båtar, skepp och fartyg. Ruvande på sin hemlighet än idag. För den är den enda som såg allt ihop hända. Delphine LaLaurie, född 1775, Änka två gånger och sen gift för tredje och sista gången med Dr. Louis LaLaurie. Två döttrar sedan tidigare äktenskap men inga barn med doktorn. De bodde i ett stort fyrkantigt hus på 1140 Royal Street i New Orleans. Delphine tillhörde redan ifrån början den rika överklassen. Hon kom ifrån en mycket inflytelserik familj och var ifrån unga år van att röra sig bland fint folk. Hon visste hur man uppförde sig och var också väl utbildad för att vara kvinna på den tiden, när det inte ansågs nödvändigt att kvinnor hade någon utbildning alls. Hon var privilegierad. Hennes familj kom ursprungligen ifrån Frankrike, men hon var själv uppvuxen i New Orleans. När Madame LaLaurie och hennes man flyttade in i det eleganta huset på Royal Street så blev de därför omedelbart otroligt populära. Huset var stort och även om det såg ganska alldagligt ut så var det höjden av lyx. Importerade möbler, kristall, silver och kinesiskt porslin, tjocka dyra mattor och alltid de vackraste kläderna och de mest påkostade festerna. Madame LaLaurie blev tongivande i New Orleans-societeten. Hon höll ofta storslagna fester för de rika och berömda och betydelsefulla. Hon visste hur hon skulle föra sig, hur hon skulle klä sig och hur hon skulle konversera med alla i sin omgivning. Hon var den som satte trender socialt och också vad gällde mode och ambitioner. Hon var mycket omtyckt för sitt vänliga sätt och blev en förebild för de unga. Alla ville vara som Madame LaLaurie. Hon var också noga med att visa sig vänlig mot sina slavar, vara aktsam om deras hälsa och hon hade till och med frigivit två av dem. Åtminstone utåt sett en vänlig slavägare. Men så småningom så började det ändå viskas. Madame och hennes man hade nya slavar väldigt ofta. Var tog egentligen de gamla slavarna vägen? Människorna började så smått att dra öronen åt sig. Det var någonting som inte riktigt stämde. Den vänliga fasadens första spricka kom en dag när en ung slavflicka, endast 12 år, höll på att göra i ordning Madame LaLaurie för en fest. Hon kammade hennes hår och råkade luggas lite. Madame LaLaurie blev rasande över det och straffade flickan med en piska. Flickan blev naturligtvis livrädd och flydde genom huset ut på balkongen som löpte runt och upp på taket med madame i hälarna och föll ner mot sin död. Krossades mot den stenlagda gården utanför. Grannarna såg förskräckt på när flickan jagades mot sin död. De såg henne falla och de såg den förnäma Madame LaLaurie och hur hon orsakade hela den hemska händelsen och de larmade polisen. Det var den 10 april 1844 och något straff värt sitt namn blev det inte tal om. Madame fick betala lite böter och man tog ifrån dem resten av slavarna. Men mer än så blev det inte. De slavar som såldes köptes av andra familjemedlemmar och var snart tillbaka i huset på Royal Street och böterna var förhållandevis låga. Ingenting som påverkade en omåttligt rik societetsdam som Delphine LaLaurie nämnvärt och inget som gav slavflickan livet åter eller tröst åt hennes anhöriga. Men det som hade en följd som faktiskt gjorde Madame LaLaurie upprörd. Människor började tacka nej till hennes inbjudningar. Därför beslöt hon sig för att hålla en stor fest och bjuda in bara eliten i New Orleans. Det skulle bli den mest storslagna, påkostade och vackra bjudningen någonsin, bestämde hon. Hon skulle visa dem alla. Men det gick inte som hon tänkt. Den här gången så blev det annorlunda. Katastrofalt annorlunda. För under den där bjudningen så började det nämligen brinna i köket, vilket i sin tur ledde till en upptäckt så fruktansvärd att Madame tvingades att för alltid lämna New Orleans. Någon kallade på brandkåren och när de stormade in i köket för att släcka branden så upptäckte de att kokerskan var fastkedjad vid spisen. Och hon i sin tur erkände utan omsvep att det var hon som orsakat branden och att hon gjort det för att påkalla uppmärksamhet. Hon var fruktansvärt rädd för Madame och berättade för brandmännen att det fanns fler slavar inlåsta uppe på vinden som också behövde räddas. Brandmännen rusade genast dit. De hörde skrik och rop på hjälp där inifrån, men dörren var låst. Madame LaLaurie vägrade att ge dem nyckeln och ville inte heller själv öppna, så de bröt upp den till slut och ingen av dem skulle någonsin glömma vad de såg. Synen som mötte dem var fruktansvärd. Där innanför fanns 12 människor vars förskräckliga öde det nästan inte går att tala om. Allihop slavar som tidigare arbetat i huset men sen försvunnit. Och dessa stackars människor hade utsatts för en så fruktansvärd grymhet att mycket få av dem överlevde, trots att de genast fördes iväg för att få vård. Madame Lalauris ofattbara hemlighet blottades. Några satt uppspända i kedjor i onaturliga ställningar på väggen eller runt möbler. En kvinna hade fått armar och ben brutna och bakåtböjda och pressats in i en trång bur för att läka ihop fel. Hon kallades spindelkvinnan. Och det behövs inte så mycket fantasi för att räkna ut varför. Någon hade fått kroppsdelar amputerade och fastsydda någon annanstans på kroppen. En man hade fått munnen fullproppad med avföring och sen munnen ihopsydd. En ung pojke saknade hud i ansiktet och det fanns fler och värre fasor som jag inte ens klarar av att beskriva. Alltihop var dessutom täckt av infektioner och flugor och det luktade fruktansvärt. Man hittade också människor som dött av olika experiment som utförts där uppe. Och rykten om att Madame Lalauri och hennes fruktansvärda mörka hemligheter spreds snabbt och snart hade det samlats en stor rasande folkhop utanför hennes hus. De ville straffa henne själva, lyncha både henne och familjen, men de kom undan. De flydde till Paris via New York och där levde hon sedan resten av sitt liv. Hon blev aldrig åtalad för sina gärningar och dog en naturlig död 1849. Huset i New Orleans finns kvar och kallas inte helt oväntat för Lalauri House. Vid en renovering så sent som 1969 så upptäcktes ytterligare kvarlevor gömda under golvet och Madame Lalauri tillskrevs därmed 75 offer som man hittat och känner till. Lalauri House ägs idag av en privatperson men ingen bor där och det är heller inte tillgängligt för allmänheten. Det går rykten om att det spökar och med tanke på vilka fasor som utspelat sig innanför de där väggarna, ja, vem är förvånad?